Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi sitter på lokal. Vi sitter på Dansken på Andra Långgatan. Avnjuter en bira som patron här har levererat till oss. Vad föranleder vårt samtal idag?
Idag skulle vi väl tala lite om kritik vi har fått för vårt senaste avsnitt när vi kritiserade. Eller vi talade om anorexi, eller?
Ja, precis.
I det var det det senaste?
Ja, och i det avsnittet då tog vi upp kritik mot Freud-rörelsen i Göteborg.
Just det.
Och sa några olika specifika saker. Mm. Jag behöver inte repetera alla olika argumenten nu. Nej. Men då hände detta. Och det var därför jag sa i det avsnittet att jag är inte så sugen egentligen på att vara en del av den här debatten. För att 8 av 10 personer som skriver så här långa jobbiga grejer till oss är ju en klinisk psykolog.
Mm.
Och 2 andra är typ en kör sopor och en jobbar i ett stall. Nej, nu hittar jag bara på. Men lite så är det ju. När det kommer långa brev så är det ju från det skråt liksom, som vi har lyckats.
Men det är ju kul
jag vet att någon ringde till dig någon gång och var full och varg.
Ja. Det var ju för att vi hade kritiserat Freud då.
Ja. Så det är ju någonting som händer där.
Ja, det händer något. Det är jävligt provocerande naturligtvis. Ja,
vilket, och jag gjorde faktiskt min läxa. Jag gick tillbaka och lyssnade igenom vad jag hade sagt. Och jag trodde att jag hade varit elakare än vad jag var. Nej, men jag tycker inte det var så farligt. Jag tyckte inte det var så farligt, varken från dig eller mig. Det var så här. Det var liksom ett analytiskt samtal där man vägde olika saker.
Och bolla fram och tillbaka.
Ja.
Men det som den här personen som skrev in till oss reagerade på var väl det vi talade lite om, hur underförstått att då psykoanalytiker med freudiansk inriktning, att de var lite näriga och gärna tog bra betalt. Sådär. Det var väl något
precis
som vi mer eller mindre hävdade, eller du, att de tjänar ganska
bra. Jag spekulerade.
Du spekulerade.
Ja. Jag sa ordagrant att det kanske är pengarna.
Mm.
Ordagrant.
Ordagrant, ja. Men sedan, jag vet ju inte hur mycket de tar i och för sig. För en,
men jag kan berätta för att den här personen som skrev ett brev till oss då. Vi skämtade i avsnittet också om det här att de alltid faller in i analysen om den andra.
Mm.
Vi skojade om det avsnittet.
Mm.
Och som ett brev på posten då så görs ju den här analysen i kritiken. Vilket jag tycker är ganska komiskt.
Ja, du menar att han menade att för oss var freudianerna de andra då, som vi kan bara projicera på och sådär.
Och det blir ju det blir ju liksom lite comedy för mig då. Men då så säger den här personen att han tycker att det förefaller som att vi är paranoida mot freudianer på samma sätt som nazisterna hade en paranoia inför judar.
Ja, just det. Han skriver så här ordagrant. Det finns liksom en komisk likhet av paranoid karaktär mellan er uppfattning av psykoanalytiken, alltså som är näri, och den inte helt ovanliga idén av juden, hans inflytande, makt och girighet.
Ja.
Det är ganska, lindar in det i något, att det finns liksom en komisk likhet, att det är liksom roligt, som om vi skämtade till det då. Men det är liksom mellan, det blir så han framställer det ju i princip som vi antisemiter då i det här fallet. Att det kanske då
han uttrycker sig så försiktigt att man inte kan säga det.
Nej, men så är det också.
När man drar upp, jag är ju också av judisk påbrå själv, så jag vet inte liksom, det blir lite osmakligt tycker jag att hålla på med detta. Men den här analysen då, den andra Andres, den här analysen stämmer inte. För att anledningen till varför jag argumenterade just om det här med pengarna. Det beror på att det är personer som har berättat för mig. Och jag kan inte nämna sammanhang. Nej. För jag kan inte lämna ut någon.
Nej.
Nej. Så jag vill inte säga så mycket, men det är personer som har berättat för mig mm. när de har varit i en terapisituation med mm. En klinisk psykolog som håller på med de här, att det plötsligt har kommit upp samtal om
det är jävligt mycket kött om pengar.
Väldigt mycket kött om pengar och är du sjukskriven nu, då kan jag ta det här betalt och då betalar Försäkringskassan det här och så vidare och så vidare. Så att anledningen till att jag tar upp det är ju för inte på grund av en paranoia, vilket är en felaktig analys. Utan anledningen är ju att personen berättar såna här saker till mig. Men
det här är fortfarande hörsägen och det är anekdotiskt. Och det är ju liksom, man kan ju inte säga att alla de här freudianerna är giriga och vill
pungslå. Absolut inte, men det jag kan säga med helt största, det jag kan säga 100% säkert, det är att analysen om paranoia och den andra i det här fallet är helt felaktig. Det är liksom. Men så uttrycker han sig... men du, sluta. Det är också ett skämt. Det kan man säga om alla också. Nej, men det jag menar är att det är så lätt att... Och det här är min huvudsakliga kritik mot de här freudianerna. Och det är att det är så lätt att falla in i sin lilla verktygslåda med färdiga... analyser, vad saker har sitt ursprung och så vidare. Och så finns det ingen riktig, vi kan kalla det för, det finns ingen riktig kvalitetsstämpel på det. Så i det här fallet så hade ju den här personen helt fel. Det kommer inte ur en paranoia, utan det kommer i information som jag har fått från andra personer om vad det är som försiggår. Så hans analys här är helt fel. Men det finns ingen, jag tror inte att den här personen nästa gång han börja tänka på den andra och paranoia. Så jag tror inte att han lär sig någonting. Förstår du vad jag menar? Det finns ingen kvalitetsåterkoppling.
Men här kommer ju alltid ord stå mot ord. Han kommer ju aldrig tycka att han har fel i sin analys.
Nej, men jag vet ju vad som... Jag vet ju vad det... Jag vet ju vad det är som...
Kan man säga att han har fel i sin analys?
Ja, det är klart att han har det. Jag vet ju vad som föranleder... Vad det är som har gjort att jag säger som jag gör. Jag vet ju det. Jag har ju pratat med de här personerna. Paranoia... Det vore ju... paranoia är väl...
Det är ju allvarlig...
per definition... när man inte vet. Eller hur? Paranoia är väl när man tror att någon
Ja, det är helt grundlöst.
Ja, nu kokar de ihop någonting, de här freudianerna liksom. Men... så det är en grej som jag bara tycker är helt fel. Det andra argumentet som jag tog upp också... Det var att... Om man håller på med en viss typ av psykologi, kan vi kalla det för. Då var ett argument som jag hade, det var det här. Att det är väldigt onödigt att börja prata om råttmannen. Istället för att kolla över 40 år av psykologisk forskning om anorexia. Så är det märkligt att man tänker, råttmannen först av allting. Det tyder ju på att man har snöat in lite för mycket på sin egen grej, kan jag tycka. Och det är ju inte ett argument att jag säger att råttmannen är totalt fel. Eller att jag blir rädd när folk pratar om råttmannen. Eller paranoid. Det är ju inte det handlar om. Det handlar om är att jag säger att det tyder ju på att man inte har en analytisk bredd inom den psykologiska vetenskapen. Och det argumentet svarar ju inte den här personen på. Det är ett
den
här, viktigt argument.
Brevskrivaren här.
Brevskrivaren, den här killen.
Nisse, 15 år, problem i skolan. Nej, men han nämner ju faktiskt råttmannen också som något exempel här. Han skrivit väldigt långt.
Såklart.
Nej, men det finns ju också, det finns ju flera. Han nämner ju också, vi är ju väldigt jungianska på sätt och vis. Eller vi tycker ju om Jung.
Vi läser mycket Jung. Nämner honom
ofta. Och även då Erik Neumann, som jag inte tror att någon freudian har läst överhuvudtaget.
Men då gör han en jämförelse i det här brevet. Och så säger han att, hur kan ni, ni pratar ju om Jung. Varför är ni så kritiska mot Freud när ni pratar om Jung? Och jag skulle säga att då har man inte lyssnat tillräckligt noga. När vi pratar om Jung, vad sa jag direkt efter jag nämnde Jung i det avsnittet? Då sa jag, det här är flum. Men man kan ha det här som en avsats för vidare byggande av hypoteser. Det är liksom en intellektuellt ärlig hållning inför Jung. Jag vill höra den här personen säga, ja, nej men den här Freud, det är flum. Men jag använder det som ursprung när jag, i mitt tänkande. När jag går vidare in i den psykologiska
Per personen. Magnus i en artikel i GP i somras skrev ju om kritiken mot Freud inom psykiatrin framförallt i Göteborg. För då var det en skandal som en kvinna hade uppmärksammat. Eller skandal i hennes ögon. Någon har blivit feldiagnostiserad ordentligt och hade begått självmord då.
Ja. Det är ju en ganska allvarlig...
Det är ganska allvarligt. Ja. Men då hade de antagligen då satt honom i någon slags psykoterapi när han kanske skulle medicineras ganska tungt eller något liknande. Ja. Det skulle ske något annat då, va? För han kanske hade väldigt, väldigt stor depression eller någonting. Eller klinisk depression. Eller jag hittar på nu. Men någonting sånt. Men... Så de fick kritik och då gällde det ju psykiatri, affektiva eller någonting. Och då är det ganska allvarliga fall och sådär. Men det, jag tänkte på det som Per Magnus, när han intervjuades till den artikeln så sa han att men man ska inte läsa Freud bokstavligt.
Nej.
Det var väldigt märkligt uttalande. Man ska alltså inte läsa Freud bokstavligt, utan man måste se det ur den kontexten av typ... Fin de siècle, eller siècle, sekel, vin.
1890.
Ja, och hur man var som borgare på den tiden. Men det tycker jag är ju jävligt konstigt argument.
Vad skulle vara din strategi att kritisera någon som uttrycker sig på det sättet? Att om jag säger att Jung är bäst, man ska bara tänka på Jung. Och Jung gör de bästa analyserna av allting. Men du ska aldrig tolka Jung bokstavligt. Hur kritiserar du mig då? Det går ju inte.
Nej.
Det är ju också, det är ju inte liksom ett intellektuellt ärligt sätt att uttrycka sig på.
Nej,
vad menar
det.
Du?
Nej.
Då kan man ju säga liksom, ja men Freud är flum, men vi använder det som, liksom, som en bas. Och så tänker vi på massa olika saker.
En del är ju flummigt, en del är briljant och genialt.
Ja, absolut.
Briljanta analyser, briljant analys av kultur, samhälle... Och kanske litteraturtolkningar som är briljanta. Liksom. Men det han säger om penisavund och kvinnor och etc. etc. kanske inte är lika smart längre. Och
nej, men det är nästan komedi. Liksom.
Ja, men det är klart.
Ja, men, och det säger ju också i och för sig, tror jag Per Magnus gör i den artikeln, att om man skulle säga en sån sak, då är du ju helt du körd med det jag pratar om. Då tänker han, du är helt knäpp. Vilket han har rätt i. Nu ska jag förflytta argumentationen lite. När vi har pratat om de här sakerna så har jag kommit på att det är egentligen inte Freud som vi kritiserar, utan vi kritiserar utövarna.
Mm.
För att om de hade varit coola om de hade varit coola i sin relation till vad Freud är, då tror jag inte det här samtalet hade ägt rum liksom.
Men de har ju ingen, de har nästan ingen självständig vuxenrelation till Freud verkar det som. Utan Freud är dogm och en kultperson som de blir jätteledsna när man kritiserar Freud på ett sätt som är liksom, säger du det om min pappa eller min mamma så får du inte säga om min mamma.
Nej, precis.
Liksom... Det är på den nivån. Jag menar, jag tycker ju bara det är spännande om någon säger att Jung var en nasse. För då får jag ju läsa på om det. Mm. Så liksom, kan jag konstatera själv? Nej, det var han ju uppenbarligen inte då.
Nej,
men
precis.
Det är klart han sa vissa saker om... På samma sätt som Freud hade sin tid... Alltså i början av 1900-talet till exempel. Så var ju alla lite mer eller mindre rasistiska i sitt tänkande. Det var ju på slutet av 1800-talet som sionismen växte fram. Och judarna ville ha sitt eget land. Sin egen blod- och jordhistoria. Liksom. Det skulle bli en nation i Israel och sådär. Och Freud hade ju föreställningen att... Nej, men du vet, när han skrev till en kollega som var judisk så där. Nej, men du vet, Jung, han är ju han är ju tysk väl, han är ju inte jude, så han fattar ju inte riktigt det här med psykoanalysen på samma sätt som vi gör.
Det är ju så de här låter som mejlar oss typ.
Ja, ja, precis.
Ja, men på riktigt.
Ja, ja, ja. Visst. Men då var det så, både Freud hade de idéerna. Mm. Och Freud tyckte initialt att det var skitbra att nu kommer den här Jung och ska bli min arvtagare. Då, liksom, då kan han vara som en trojansk häst in i liksom hela världen, just på grund av att han inte är jude delvis. Och då blir det mer legitimitet till hans psykoanalys och hans teorier. Han var ju besatt av det här hans sexualteori. Att libidot är extremt sexuellt, liksom bottnar i sexualiteten. Och så Jung, han köpte ju det här till en början, men sedan så började ju Jung då få egna idéer och tankar om att ja, men libidot, det finns en större livskraft och liksom, det, allt handlar fan inte om sexualitet. Ja. Så det var ju där de gick och skilda vägar till slut. Så där, va? Men, så, Freud hade ju idéerna om det judiska, och även Jung hade ju också sina idéer om det judiska då. Och så var det ju på den tiden. Mm. Så det här kan man ju läsa i flera olika verk.
Men bara för att liksom fastna lite mer i kritiken. För att det finns också en annan väldigt stor skillnad som är viktig att ta upp. Och det är att om Jung som kliniker... Jung i sin kliniska roll, det har ju vi aldrig varken pratat om eller kan särskilt mycket om egentligen, om vi ska vara ärliga. Utan vi har ju använt Jungs idéer om den kollektiva undermedvetna och arketyper och storytelling. Det här är ju en litteraturpodcast som vi har.
Och det är också en skillnad. Men, Freud var ju oerhört intresserad av det personligt omedvetna. Mm. Och det är den personliga. Och Jung var intresserad av det kollektivt omedvetna. Alltså kultur, myter, bilder som var kollektiva. Har liksom större, är av jävligt stor vikt. Han kunde ju säga att tyskarna då under när Hitler tog över, att tyskarna har problem med sitt kollektivt omedvetna. Det är någonting som händer där, va? De liksom, nu börjar
plötsligt är det mer socialpsykologi från den tiden.
Ja, precis. Ja.
Jag vill inte avbryta det, Andreas, den viktiga distinktionen här är att han gör en jämförelse i sin kritik ifrån ett kliniskt perspektiv. Där Jung på samma sätt som...
Brevskrivaren menar du?
Ja, brevskrivaren. Gör en, där Jung, precis som Freud, att det är den kliniska aspekten. Mm. Men eftersom inte det där vi har varit.
Inte liksom, alls.
Nej.
Inte alls.
Då är den jämförelsen inte god. Mm. Och det är ju liksom... så jag ger svar på tal här liksom. Mm. Får lyssna noggrannare. Mm. Liksom. Det tillhör ju också det här yrket som den här personen har. Mm. Får lyssna noggrannare. Mm. Är det det här?
Suga in orden. Ja.
Har vi diskuterat Jung som i hans kliniska förmåga? Det har vi ju inte.
Nej.
Nu är jag lite taskig.
Vi går ju inte i psykoterapi liksom... heller. Är ingen samtalsform. Förutom med oss själva då.
Ja, precis. När man är hemma och är ledsen själv med sin katt. Och det finns en... Jag skulle vilja vända på det här argumentet också, just om paranoia. Mm. För att jag misstänker egentligen att... när man skriver det här långa brevet efter våran snälla kritik... Mm. Det fann mig mer paranoia liksom. Alltså vad är det frågan om? Mm. Liksom... Får man inte lov att säga att vissa verkar gilla pengar? Mm. Det är liksom, hur kan det vara tabu? Mm. Och samtidigt som man kritiserar det så säger den här personen, ja, men vi har en debatt internt om just det här att ta betalt. Och så försöker de också säga att ja, men det kostar inte så mycket. Men samtidigt så är det ju faktiskt så här att det som de här personerna håller på med från begynnelsen till idag är en rikemans grej.
Man tjänar pengar på rika borgare som har problem i sina konstiga hem.
Det är ju fan ingen.
Det var ju där, det vet ju alla att det föddes där. De konstiga
grova,
borgerliga hemmen.
Hur många inom bygg tror du de här personerna träffar?
Naturligtvis ingen.
Noll liksom. Ja. Så det är högst adekvat att prata om det. Ja. Jag köper inte den kritiken. Ja. Jag tycker det är fånigt liksom.
Ja.
Det är en paranoid kritik liksom. Ja.
Men det är uppenbarligen känsligt där med pengar då.
Sen har jag en annan sak som också vidare handlar om att vidga sina vyer och att använda den psykologiska vetenskapen.
Mm.
Och jag ska ge ett bra exempel på det. Om man nu håller på med det här, säg att man tänker på libidon eller någonting.
Mm.
Då kan man använda neuropsykologin för att begränsa den typen av analyser som har sitt ursprung i Freud.
Mm.
Till exempel att få utlopp för någonting. Det var ju som han Roger Scruton kritiserade bland annat väl.
Mm-hmm.
Att det existerar ju inte. Du kan inte få utlopp för någonting. För vi har ingen tank som vi fyller med något.
Mm-hmm.
Utan du blir arg av att vara arg. Mm. En vanlig kritik liksom. Mm. Stämmer inte. Om man har tillräckligt god kännedom om vår neuroanatomi.
Mm.
Då kan man ju plocka russinen ur kakan. För att säga, ja men det här kan funka och det här kan funka.
Mm.
Men det här funkar inte.
Mm.
Såhär... Den här pojken är vild.
Mm.
Ja, det finns ju neuroanatomiska orsaker till varför pojkar är vildare långt upp i 20-årsåldern. Mm. Då är det väl onödigt att inte ha den kunskapen närvarande och använda det. Liksom.
Mm. Mm.
Det alltså jag säger
att... Men ge honom tjack så att han blir lugn och fin.
Ja, men ja, precis. Jättebra.
Mm.
Det gillar de väl inte heller. Ja. Vidare.
Ja, det har du.
Per Magnus använder sig av woke-uttryck. Det är väldigt oroväckande. Han ska ju vara deras gudfader då, om man tror kritiken. Jag tror inte han är det, om jag ska vara ärlig, personligen.
Mm. Mm.
Jag tror att han är en intellektuell cool snubbe som folk gillar att träffa.
Mm.
Jag tror inte på den här maffia-hypotesen, även fast den är rolig att skoja om.
Att han bestämmer det och liksom...
Nej, jag tror inte på det. Med det sagt, han använder sig av woke-uttryck. Han använder uttrycket biologism i en artikel.
Mm.
Och när han blir intervjuad i den här konflikten så säger han att de är fyllda av hat, kritiker.
Han använder begreppet biologism återkommande. Det har han använt i, tror jag, tre, fyra artiklar jag läste av honom nu.
Mm. Och då ifrågasätter jag liksom för det kommer ju inte från Freud.
Nej.
Det här kommer ju från woke, det kommer från nymarxistisk rörelse.
Ja, liksom. Det är någon slags myt.
Och då blir jag också så här lite orolig. Okej, finns det ett samband här liksom? Är de här freudianerna också samma personer som hitta på biologism liksom.
Mm.
Får man inte lov att använda neuroanatomi? Är det lite fult då liksom?
Mm.
För då är vi inne på vad ska man säga? Måltavlan kanske är lite större i det här fallet än vad man vill tro.
Mm.
För är det så att det är woke-personer som inte tror på biologi, vilket är helt vansinnig idé.
Mm.
Om det korrelerar tillräckligt mycket med att tillhöra det här skråt, då är de ju fan inte riktigt kloka, va?
Mm.
Och det är också liksom... Det är oroväckande att en sån person använder det ordbruket.
Jag tycker det är jävligt... Det är nästan vårdslöst.
Mm. Men jag kan berätta en person som var biologist.
Mm.
Freud själv var biologist.
Mm.
Ut i fingerspetsarna var han det.
Mm.
En liksom medicinare. Så det bara small om det.
Mm. Ja. Men det var väl Jung också?
Självklart. Mm. Och typ alla intellektuella personer.
De här personerna var ju läkare också.
Exakt. Eller
de var ju läkare. De kunde ju operera antagligen. Om jag bröt benet så skulle de kunna operera
jag
mitt ben.
Jag kanske nämnde det, men William James skrev ju sin bok på 1800-talet Psychology, som är liksom ett sånt urgrundverk för den mer vetenskapliga psykologin. Där säger han till studenterna att om ni har tid över för att lära er mer om hjärnan så kan ni ju göra en egen obduktion på ett får. Sådär. Det är en rekommendation till läsaren.
Mm.
Du kan skära upp ett får själv och titta på de olika delarna. Där har vi en biologist till då, va?
Ja, men en tendens också apropå woke-grejen. Väldigt många av dem som, eller en del av dem psykologerna och sådär som skrev om, som recenserade den här boken om anorexi av Meidel. De köper ju på något sätt hennes, eller jag kan säga att jag märker en tendens hos den här artistboken. Lyssnarna vet vilka jag menar, hon som skrev om sin autism. Alltså, och även den här anorexiboken. För då är det som att de här författarna, de börjar använda sig av ett slags USA-influerat medborgarrättsperspektiv.
Ja.
Det är ganska intressant. Så de liksom, ja men det är de här, och så hittar de på nya ord. Det är då normaterna som har fel och förtrycker. Vi har ett... Det är inte samhället, det är byggt för mig. Och den här menar då personerna med autism inom citationstecken. Och den här kvinnan med anorexi menar då att det, liksom, ja, men det återkommer hela tiden till patriarkatet. Och att det finns ett förtryck som då på något sätt har tvingat in en i sjukdomen. Och dessutom det, och att de här... De som vill på något sätt normalisera henne, att de är patriarkatets företrädare på något sätt. Och sjuksköterskor och sådär.
Ja, men det är samma typ av koppling som jag beskriver också. Att det verkar som att...
Det är en tendens i alla fall.
Ja, men du vet, det är lätt att tänka på bara, okej, det här är kliniska psykologer som har en liksom Freud-inriktning. Det är lätt att vara där. Men det kanske är så att det vi egentligen har att göra med, det är typ woke-personer som använder de här etiketterna. För att liksom, ja men typisk...
Och som hatar biologism då uppenbarligen.
Ja, som inte ens finns. Det finns ju inget som är det.
Ja men gå in på Wikipedia och slå upp biologism. Det är ju som att, de kan ju lika gärna säga nazism. För det är ju det de menar. De menar ju typ rasbiologi och frenologi. Det är ju det de menar med biologism. Annars kan man ju använda begrepp som biologi. Eller liksom att... liksom,
men varför använder...
Det är ett jävla, flummigt ut.
En intellektuell person då som ska vara ledare för liksom den här freudianska... vad det nu är i Göteborg. Som Per Magnus då liksom. Som har det här, använder det här språkbruket. Är inte det jävligt misstänksamt liksom? Jag har aldrig hört en intellektuell person prata om det här. Vad är det liksom? Eller att man plötsligt börjar kalla kritik för hat. Är det inte jävligt konstigt liksom? Det tillhör ju inte ens hans generation för fan, de här grejerna.
Nej, det är ju han använder ju något som unga kvinnor ungefär tycker om, det uttrycket biologism. För de hatar ju de här skillnaderna mellan män och kvinnor som är pinsamma då att lyssna på.
Jag tror att det finns ett värre problem, och det här tror jag verkligen gäller det här skråt, och det är en ganska hård kritik. Att det är riktigt hårda grejer, det är ju mycket, dels är det svårare att argumentera, men sen är det också svårare att kritisera det. Liksom. Och den här personen har ju uppenbarligen en frontallobsskada liksom. För han klarar inte Tower of Hanoi och han får låg på de här testerna. Och bam, 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 bam. Och sen så har vi typ... kört han i så kallad magnetröntgen och så kan vi se liksom.
Han är i princip hjärnskadad.
Ja, men du vet så här. Det är liksom inte, det är inte så mycket fluff där.
Nej, men, det...
men om du däremot håller på med bara
Jonas, bärs. Tusen tack.
Kan ta två. Nej, men om du däremot håller på då med liksom de här mer fluffiga grejerna, då är du är inte lika mottaglig för kritik. Vad fan ska du säga om jag liksom häver ur med någonting?
Nej, men du behöver inte ha kunskap om biologi.
Du har en paranoia, André, som handlar om den andra. Och för dig är den andra, det är freudianerna. Och det beror på det här i din uppväxt och bla 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 bla. Fan, ska du, liksom, vad ska du säga?
Ja, men jag är ingen patient nu till de här personerna.
Nej, men de tänker ju likadant.
Ja, det är klart de tänker som alla då. Ja. Men en sak som också är jättetydlig när det kommer till just det här. Det är ju den här... Hon som var på Valand och höll på med också autismköttet. Hon menade ju då att högfungerande autism, det uttrycket. Det var liksom, det var dåligt.
Var det hon som skulle ha en skrivkurs? Ja, en autistisk skrivkurs?
Ja, med högfungerande autister antar jag.
Den borde jag fan gå.
Men då var högfungerande autism var, jag tror både hon och hon som skrev den här boken tyckte att det var ett dumt ord. Det var dumt för det är orättvist och då skiljer man då autister från de andra. Mm. Men om man ska tala ren svenska så handlar det ju om då...
Hon är ju dum i huvudet.
Lite väl. Men då handlar det ju om att autismer kan ju ha olika kognitiv förmåga helt enkelt. Och en del är ju inte så jävla smarta då som har autism. Nej. En andra personer kan vara jävligt smarta och kanske till och med överbegåvade liksom, på det sättet. Och då kallar man dem högfungerande, för det är ett väldigt tydligt och enkelt sätt att kommunicera, använda språket sådär, men då vill man på det här sättet som är typiskt för woke-rörelse eller den typen av liksom aktivister. Då ska man fucka med språket, utmana språket, hitta på egna ord som biologism eller att någon är normat, då menar man normativ, psykologiskt funktionell, normal person.
Och så lyfter
hittar
man
på det.
Så allting handlar om språk. Allting handlar om hur någonting uppfattas. Allting, man liksom man suddar ut alla gränser. Man
börjar sudda ut gränser, ja.
Det är, ja, jag vet inte. Jag tycker det är jag tycker det är ett patetiskt sätt att analysera världen på, för att om man är lite cool, då använder man ju riktiga saker. För då kan man också bli kritiserad och åka på smäll. Liksom. Så att det kräver ju ingen expertis heller. Liksom. Alltså allvarligt talat, nu är jag taskig. Men du vet, den här personen som har skrivit det här brevet till oss. Kräver ju fan ingen expertis. Det kräver noll expertis att skriva ihop det. Och det här ska vara en... Jag får inte avslöja vem det är. Men många hade nog trott att det här är en typ av expert.
Ja, men personen som skriver kanske tycker att...
han är en expert.
Att hen är en expert.
Men det kräver ingen expertis överhuvudtaget att skriva det. Liksom. Och vet du vad det sorgliga är? Det är att jag lovar dig att om man lyssnar mer noggrant och går igenom de olika argumenten, så finns det säkert mycket bättre sätt att angripa oss på. Om man är ledsen för att någon har varit taskig mot pappa Freud. Om någon har sagt att ja, men din pappa är inte den bästa pappan. Alla tycker det. Alla tycker att sin pappa är den bästa pappa. Ja. Om någon har sagt det så finns det ju andra sätt att angripa saker och ting. Det var mycket hårdare. Jag, liksom, jag är ju ingen kliniker. Fan, sätt in dolken där då. Det hade jag gjort om jag kritiserade mig. Sätt in dolken där. Varför liksom, nu är det inne och snurrar på saker som är utanför din jävla expertis liksom.
Ska ni attackera oss så attackera Oscar framförallt.
Ja, men gör det smart. Jag gillar ju det. Eller jag har ingenting emot
för
det.
För Oscar är ingen kliniker. Så han vet inte vad han talar om när det kommer till klinisk psykologi.
Nej, men det är ju sant ju. Det gör jag ju inte. Men jag är ju inte dum i huvudet.
Nej, visst.
Jag kan ju fortfarande prata om... Ibland låter det som att jag pratar mer om klinisk psykologi än vad jag gör. För jag pratar ju om analys... Hur man analyserar olika saker, hur man tänker och hur man argumenterar och så vidare. Liksom. Det är ju min ju en del av min expertis.
Men det är ju mer dialektik eller klassisk.
Precis,
hur man
vetenskapsteori som är en del av min expertis också. Men jag menar liksom, men det här, du vet, och komma och kalla mig då som också har lite judiskt påbrå och att jag har någon paranoia som liknar nazismen liksom. Nu säger det till mig. Fan, fuck you.
Nej, men det är lite tråkigt att läsa faktiskt eftersom speciellt som Erik Neumann är den största ärkejude som är den största jungianen som någonsin har levt liksom.
Du, jag vill bara nämna en annan grej. Eller vi gör så här. Hade du mer som gäller det här specifikt, liksom, den här debatten?
Nej, jag tror att... en sak var ju det här... Nej, men vi har svarat på många frågor, tror jag. Han nämnde ju också att man inte skulle bli beroende av analysanden, patienten då, och därför man skulle aldrig, så man kan inte ta så mycket pengar av dem. Om de skulle ta självmord, om ja, alla typ går självmord ja. Så har man ju ingen inkomst längre då.
Nej, precis. Då är det ju bra också att inte få sina klienter att ta livet av sig.
Ja, ja det är ju väldigt bra. Ja. Ja, ja. Det var ju min kommentar.
Det ja, och det delar de ju med mina kristna värderingar. Så där jag är ju villig att vara med.
Nej, men jag nämnde ju en del om Lacan och att han hade hög frekvent av självmordsbenägna personer då.
Men han är, och det är också en sån sak som liksom, han som har varit uppenbarligen så jävla snurrig person, som också som har hävt ur sig alla möjliga saker.
Lacan,
ja. Ja, men också vissa bra grejer.
Ja, men han är ju en bra
grej. Ju liksom, det är ju inte för att vara sån, men liksom, det har skrivits böcker om vilken charlatan han är.
Ja,
det är ju så här jävligt jobbigt att så här hänga upp sig på honom av alla.
Ja.
Vad fan? Ja, men liksom.
Det är inte seriöst. Men där har ju Per Magnus och Freudian-gängerna gänget ett problem där i sin
hur gammal är han? Är han 60?
Kanske. Jag vet inte. Men det är liksom, Lacan är ju, skulle jag säga, erkänt charlatanaktig och dessutom inte speciellt bra person eventuellt. Freud var ju uppenbarligen ett geni. Och något av en charlatan, men också briljant. Skrev briljanta saker. Jag skulle gärna läsa mer av Freud.
Ja.
Mer av
den var ju
Freud.
Bra, den var ju bra, vad heter det, hans
vantrivsel.
Civilization and its discontent.
Ja,
eller Society and its discontent.
Jag ska försöka få tag på den på svenska och läsa om den.
Jävligt bra.
Och vara lite mer rättvis mot honom. Det finns andra böcker som också kan vara bra. Lacan tänker jag att jag inte vill läsa, men även där kanske man kunde läsa någonting.
Så jag är intresserad. Det är också därför den här debatten blir konstig, för jag är inte så intresserad
av
den här grejen.
Mm.
Liksom. Ja, vi är jätteupprörda och diskuterar typ så här rika personers hobby och gå och prata med någon. Alltså det är liksom, ja men vad fan.
Ja, precis. Det är ett storm i ett vatten.
Ja, men verkligen. Ja.
Väldigt få personer
som berörs. Det finns mycket allvarligare och viktigare saker i samhället. Det är liksom, det är som att angripa Formel 1 eller något.
Mm.
Jag tycker illa om någon som åker till Monaco och kollar på Formel 1.
Mm.
Det gör jag inte. Jag bryr mig inte om någon. Du, jag vill nämna en grej. Jag skriver ju på min Substack.
Ja, just det, va?
Jag har skrivit en ny artikel som handlar om problem.
Mm.
Och problem med problem.
Mm-hmm.
Man kan gå in på karloskarsundfelt.substack.com och jag stavar bara med K. Karl Oskar Sundfelt.
Du kan lägga in en länk också.
Ja. Men jag tyckte det blev... Jag gjorde en liten ny grej. Mm-hmm. Jag skrev och gick igenom det och bara pushade ut det samma dag.
Mm-hmm.
Så det är kanske lite lägre kvalitet. För jag har inte låtit det vila. Men jag tyckte det blev ganska intressant.
Men det är balanserat i tänkandet, så du har inte kräkt ur dig i saker, utan det är...
Nej. Du är alltid orolig för det, men det är riktiga resonemang. Jag tar upp varför politiska problem egentligen ibland är sådana problem som politiker inte är så bra på.
Mm.
Och så ger jag exempel. Ett exempel är att man tänker att om kriminaliteten ballar ur, då måste vi ha mer poliser.
Mm.
Men ibland är det så att kriminaliteten ballar ur för att vi har försvagat familjerna väldigt mycket i det moderna samhället.
Mm. Mm.
Och det innebär att man har en problemlösning som inte är så väl anpassad för vad problemet är.
Det hjälper kanske inte. Med
Nej, precis. Poliser. För polisen har inte så mycket med familjen att göra.
Nej.
Så det är ett sätt som... Så det jag försöker... Jag tar upp ett par sådana olika exempel på... Vad egentliga problem är och varför vi har så svårt på parlamentarisk väg att komma åt dem. Jag tar upp en annan grej som jag tyckte var lite rolig också. Och det är att folk klagar alltid på att snöskottningen inte fungerar.
Mm.
Men ofta när den inte fungerar så beror det på att det är nästan fysiskt omöjligt att den ska fungera tillräckligt bra.
Mm.
För om det snöar strax innan morgontrafiken börjar, så kan inte folk ta sig med sin plogbil till rätt ställen. Alltså det är fysiskt.
Men han måste ju ploga snön där han börjar från ruta 1.
Ja, precis. Och de bor ofta, och de bor ju ofta, de som har en stor plogbil, de bor ju kanske inte i Majorna liksom.
Nej.
Ja, och då har du så här, plötsligt så har man problem som man tror är ett problem som man ska kasta massa pengar
på. Och då är det Guds fel.
Ja, men precis. Ja, men det är ju det. Ja, så det jag gjorde var att jag tog, jag tror det är 4 sådana exempel på hur man ofta tänker fel på problem. Och helt enkelt skrev ner vad jag tänkte. Och att man ska kanske ha lite lägre förväntningar då på politikerna. För ibland håller de på med problem som de kanske inte har så mycket att göra med. Liksom. Så här, hur bra är politiker på att så här, bygga starka familjer mot kriminalitet? Det kommer ju inte en politiker göra. Liksom, det är inget statligt problem. Det är ett kulturellt problem.
Mm. Ja, jag förstår.
Ja, så det är det jag har skrivit om på Substack. Och jag tycker det var, åtminstone för mig själv, så var det tankeveckan. Och då kanske det är det för någon annan.
Ja, jag ska gå in och läsa. Jag tänkte också berätta lite om att vi håller på att läsa Michel Houellebecqs Förakt. Nej, den heter inte Förakt. Den heter Förinta. Jag är inne i... jag är nästan klar med den.
Ja, jag har läst 300 sidor. Jag vill lite avslöja för mycket. Nej. Men
men det kommer ett avsnitt när vi har läst klart båda. Om någon vecka eller så kanske då. Jag är inte jätteimponerad.
Jag är inte heller.
Vi ska inte berätta.
Nej, jag är inte imponerad heller. Jag är väldigt skeptisk till att det ska ta 300 sidor i en bok innan storyn kommer igång.
Ja.
Jag är jävligt skeptisk till det. Och ibland så tänker jag, när jag läser såna här böcker av de som har blivit lite äldre i branschen så att säga. Så tänker jag så här, att här har ju någon inte varit tillräckligt hård mot honom.
Han är så etablerad så ingen vågar.
Nej, någon borde ju bara, okej, men du måste ta bort 150 sidor i början av den här boken. Men det är ju ingen som har gjort det. Eller så har han sagt bara, men jag bryr mig inte om sånt längre.
Nu och, kör vi. Nu
och
kör
läser det ändå. Jag är störst.
Vilket är sant i och för sig.
Jag som sagt var, jag tror jag är på ungefär sidan 300 av 620 sidor. Det är också tyder ju på
att man inte kan rensa ut liksom.
Ja, det är ju galet liksom. 620 sidor. Wow. Vet många, vi snackar liksom att Moby Dick är fan mindre sidor tror jag.
Det är ändå ganska lättläst nu när man har kommit in i den.
Ja, absolut.
Men det blir ju också så att man läser, att jag läser inte, jag läser lite slarvigt ibland då, jag måste erkänna faktiskt.
Men det är ju ett tecken på att det är...
Att det håller inte riktigt. Det är,
nej, precis. Men med det sagt så finns det också mycket guldkorn. Och det är en ganska trevlig läsning. Man blir ju... Du vet, man har så mycket förväntningar när det är Michel Houellebecq. Man tänker liksom... Nu ska han typ så här... utveckla mig. Och nu ska jag tänka på nya sätt. Och, man har så jävla höga förväntningar. Så det är också det liksom att... Det blir ett förväntansbrott helt enkelt. Som gör att man reagerar lite negativt. Men det kommer ett helt avsnitt om.
Och nu börjar det bli lite stimmigt här. Så vi kanske ska runda av.
Vi närmar oss kvällen på puben. Men vi kan runda av. Och jag vill avsluta också med att försöka vara lite schysst också. Liksom. Att... Jag tror att det finns jävligt duktiga personer som gör en grym grej. Som kallar sig för freudianer. Och bara levererar.
Vad är psykologer och psykoanalytiker?
Ja, de är ju kliniska psykologer.
Ja,
och jag tror att det kan vara väldigt bra för oss att vi har de här personerna. Det som jag däremot inte tycker är så himla kul, det är när jag upplever att de inte är intellektuellt ärliga personer. För jag tycker att dels deras status, deras utbildningsgrad och deras profession, den kräver mer expertis. Så det är ju det handlar om. Det är ju liksom... det är inget hat här. Som när Per Magnus tror att det är hat när man kritiserar. Det är inte det.
Vill han att det ska vara hat? Blir det enklare då för honom? Jag vet behöver inte, var, då behöver varför, han inte lyssna om det är hat.
Trycker han sig som en 17-årig tjej på Twitter?
Biologism, hat.
Ja.
Ja. Nej, men då börjar man... Det är en förtroende issue där.
Det spelar ingen roll vad de säger. Det biologism är, det är ingen riktig
det är inget begrepp som en vuxen människa ska använda. Vad fan, sluta använda det på kultursidorna.
Ja.
Det är inte acceptabelt.
Ja, lite skärpning.
Jag har sett att det är inte acceptabelt ord.
Nej. Biologism. Jag hörde det första gången. Det var en gammal flickvän till mig som tyckte att jag höll på med det.
Mm-hmm.
Och jag minns att jag blev så här irriterad, för jag bara, ja, men det här är ju research liksom. Mm. Det kan ju inte vara en ism.
Mm.
Det kan ju inte vara, det här är ju bara som det är.
Ja.
Liksom, jag tror jag pratar om att så här, pojkars utveckling när det gäller vissa saker är långsammare än tjejers.
Mm.
Och hon bara, det är biologism liksom.
Mm-hmm.
Det är så här.
Mm.
Det var första gången jag stötte på det.
Mm.
Och hon kommer ju från USA också såklart.
Mm.
Så hon har ju förmodligen lärt sig det.
Ja, men det är ju därifrån. Allt det som jag nämnde i alla fall när det kommer till autisternas självbild.
Mm.
Och även vissa av de anorexiaspekten som hon förde in. Alltså det är ju extremt influerat av USA. Och det är den aktivistiska kulturen som håller på att växa sig fram. Biologismen är säkert, det begreppet är säkert från USA, kan jag mycket väl tänka mig.
Ja, det tror jag.
Och så, ja, det är trist.
Ja, men det är, ja. Men det, och när man konstaterar att det inte är en riktig sak, då blir det ju, då kommer det återigen vara så här. Det är det här som irriterar mig, för då kommer analysen på det här vara från våra kritiker.
Mm.
Ja, men då är ni paranoida igen, eller då är det den andra, eller liksom jag kan inte komma på något vettigt sätt att ta sig ur den här liksom loopen.
Mm.
Det är därför jag inte är så sugen på den här debatten. Jag tror inte den är särskilt fruktbar.
Nej, men där får man ju vara hård också och säga att det är liksom nu, vi kommer inte svara kanske på mer kritik när det gäller den här.
Jo, om någon skriver riktiga argument och inte kallar mig för en jävla nasse, så kommer jag svara på det.
Mm.
Ja. Det kan jag lova att jag gör.
Mm.
Jag svarar ofta ganska långt om jag känner för det.
Ja.
Men inte om någon skriver, inte om någon är oärlig, då skiter man ju i det. Det får ju vara en ärlig argumentation. Liksom. Fan, skriv något intressant då. Ja. Vad ger neuropsykologin för olika constraints på olika freudianska synsätt? Skriv 4 sidor om det. Hur begränsar neuropsykologin hur man kan tänka som freudian? Om någon skriver 4 sidor om det och skickar till mig, så får de all respekt i hela världen. Men det,
ja, det
inte.
Kommer ju inte ske
naturligtvis. Nej, men that's my fucking point. Liksom. Ja. Du har helt rätt, Andreas. Det börjar bli lite stökigt.
Ja.
Men nästa gång blir det nog Michel Welbeck då. Kanske om en vecka. Ja. Ha det bra.
Hej.